Hej och välkomna till avsnitt 1137 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-30-28-95-0. I mitt förra avsnitt den 24 juni så pratade jag med polisman Thomas Persson om polisvåldet i USA och om hur brist på statistik och logik dunklade debatten. Här följer ett uppföljningssamtal om Black Lives Matters rötter och hur mainstream media visat sig vara mer intresserade av att driva narrativ än att med fakta som grund beskriva sanningen. Varmt välkomna. Thomas Persson, välkommen tillbaka kan jag säga.
Tackar.
Vi pratade förra gången om Black Lives Matter och väldigt mycket som hade med polisskjutningen och så att göra, och det här är egentligen en fortsättning på det avsnittet. Och alltså jag tänkte börja med, alltså många som lyssnar, de känner inte dig, du har varit med i några poddar tidigare, för några år sedan så var du med och vi pratade om lite olika saker, men jag tänkte fråga nu när vi pratar så mycket om USA, så tänkte jag börja med att fråga, alltså hur kom sig ditt intresse för, ja, amerikansk politik vet jag inte, men amerikansk kultur och sådär?
Jo, jag har väl alltid varit sedan jag var liten har jag tagit del av mycket amerikansk kultur och växt upp med all form av amerikansk kultur och musik och film och allt sånt, inklusive svarta kulturen och musiken framförallt och mycket sånt. Och sen dessutom så bryr jag mig om hur det går för det landet, som är det hela landet just nu är kaos och gungning verkligen i fundamenten. På riktigt. Det är uppenbart att det här är bland de största kriserna som vi är nu på väldigt, väldigt länge. Och för att citera den gamla erfarna tänkaren Thomas Sowell, så sa han en gång att when you want to help people, you tell them the truth. When you want to help yourself, you tell them what they want to hear. Vilket jag tycker är briljant. Om man ska hjälpa folk så måste man utgå från sanningen, och det är det, annars så hamnar man snett, och det är det som är problemet i mångt och mycket nu, att man säger saker för att vinna politiska poänger och spela med Black Lives Matter och sånt, fast man inte tittar på vad det är som egentligen är grunden till missnöjdheten som kommer från det svarta communityt i USA. Grundpremissen, vad det är som är fel, är fel. Och därför så gör man dem en otjänst om man spelar med i det.
Mm. Och det var det vi var inne på i förra avsnittet också, alltså att vi, då var det med där vi kritiserade och sådär, att de vill inte berätta sanningen, de vill inte tänka logiskt och de vill inte kolla på statistik, och du drog ganska mycket statistik i förra avsnittet, men du har mer statistik idag, så jag tänkte, eftersom jag avskyr statistik själv, jag tycker att det är jättetråkigt, så tänkte jag vi kör det här på en gång så slipper jag
det. Ja. Det är några korta kompletteringar bara jag tänkte säga. Jag for efter några siffror där, och det var att 2017 hade USA 4,6 mord med skjutvapen per 100 000 invånare. I Sverige hade vi 0,4. Vilket alltså är, så det är som jag sa, 11 gånger eller lite mer, 11 gånger, 12 gånger mer mord med skjutvapen i USA än i Sverige 2017. Så det är ganska färska siffror. Mm. Plus den uppenbara stora saken som Black Lives Matter blundar för och som de ofta får höra är ju att av de svarta människorna som mördas i USA så är det 90-95% som utförs av andra svarta. Det är ju väldigt stor siffra det som man inte pratar om. Man gör sitt bästa för att undvika den. Att black on black crime, alla i USA vet vad det innebär. Visst, det när en polis som har ihjäl någon, så är det ju självklart ett allvarligare principproblem om det är statlig utövning som orsakar döden, men när 90-95% beroende på år och så utgörs av andra svarta, då är det ju oproportionellt mycket man pratar om polisvåldet som drabbar svarta precis som alla andra grupper. Om man inte pratar om det alls så är det väldigt snedfördelat jämfört med hur mycket man pratar om polisvåldet mot svarta jämfört med svarta mot svarta communityt mot svarta. Det var det jag tänkte säga. Och sen har jag ett tankeexperiment här om USA då, som det är 33 gånger större i populationen än vad Sverige är, om man då skulle samla alla svenska kontroversiella polisingripanden under 33 år, som det ser ut i dagsläget, då skulle det bli en hel del ändå. Det skulle, om man samlar alla kontroversiella, dåliga, misslyckade, katastrofala polisingripanden i Sverige på 33 år, så blir det ju en del alltså. Mm. Det ska man ha i åtanke att det är ett så otroligt stort land.
Och vart vill du komma med det då? Att, alltså att det egentligen så kanske olikheterna inte är så många, eller vad?
Ja, om man lägger, man får ju en stor, deras vapenkultur och deras kriminalitet som jag har pekat på. Om du lägger ihop det med att landet är 33 gånger större och sen så väljer du ut de dåliga polisingripanden som slutar i olyckliga dödsfall och du plockar bara ut dem som sker mot den svarta communityt och skiter i när det drabbar andra, då får du en väldigt snedvinklad bild av polisvåldet i USA och att det kan te sig rasistiskt fast det inte är det. Vilket det är inte det. Och, men om man plockar ut en viss sort så får man ett felaktigt urval. Och då är man inne på de här tankevörperna med bias och hamnar fel. Det är det mest jag vill poängtera. Och sen var det, då var jag väl klar med den statistikdelen. Men det var en sak till jag ville nämna från förra podden som var viktig. Som jag glömde säga om rättsskandalen i efterskjutningen i Atlanta av Brooks. Så åklagarens största, det som mest tyder på att åklagaren är ute på hal is, det är att han mot konstapel Rolfe där som sköt Brooks, så har han...
Återigen, jag gör en liten sammanfattning igen. Alltså ja, Brooks, han var skjuten när han hade tagit polisens taser. Han sprang och polisen jagade honom och han sköt bakåt med tasern. Och polisen sköt ett tjänstevapen och sköt ihjäl honom och nu är polisen åtalad för mord.
Och så är det mycket tur. Om man vill lyssna på alla saker som är kontroversiella med åklagarens jobb i efterhand där, så kan man lyssna på förra podden. Men det jag glömde säga var att åklagaren har ju använt, han har sagt i häktningsförhandlingen när polisen då blir häktad för first degree murder och med livstidsfängelse eller dödsstraff som potentiell följd, så har han angett att tasern inte är ett dödligt vapen. Det har han angett som ett av skälen då för att han ska vara häktad. Men han själv har, samma åklagare har i ett annat case argumenterat att tasern är ett dödligt vapen när han har haft ett annat fall. Mm. Så det är en uppenbar problem för honom att ha någon slags ny standard under det här politiska trycket om hur farlig en taser är. Det säger sig självt. Det förstår alla hur snett den här åklagaren verkar ha hamnat. Han kommer nog att få en hel del skit efter det här.
Ja, speciellt när den här dubbelstandarden har kommit fram då, så får vi väl se om man får hett om öronen. En sak till som du pratade om i förra avsnittet också, som jag kommer ihåg, det var att en slags sjukvårdsreform i Kentucky som går ut på att svarta ska få gratis sjukvård och bara svarta. Visst var det du pratade om förra gången?
Mm, precis. Och, just det, ja.
En
sak att tillägga där är att jag vill ha sagt med det som jag glömde säga är att det här, om man ger en sjukvårdsreform, alltså ett sjukvårdsprogram till en fattig svart som den här demokratiska guvernören vill göra, så kommer du skapa rasmotsättningar om du har en ännu fattigare människa av en annan hudfärg som inte får det på grund av sin hudfärg. Då kommer det är en grogrund för rasism i samhället. Det är en viktig poäng såklart.
Ja, rasism, och det intressanta då, det kan ju leda till fler upplopp. Det är det som är det nya här då.
Alltså ja, rasmotsättningar helt enkelt. Sen så tänkte jag nämna Baltimore, mitt exempel med Baltimore som jag inte hann dra förra gången. 2015 när Black Lives Matter hade blossat upp, så skedde det ett olyckligt polisingripande vid ett brott igen då mot en svart kille som heter Freddie Gray. Efter en brottningsmatch så bröt Freddie Gray ryggraden eller nacken på något sätt och avled olyckligt. Och då ska jag först säga att ungefär 1000 personer per år dör i USA på grund av polisingripanden. Det finns ju många som efter eldstrider, och det finns många, de flesta är helt okontroversiella där polisen beskjuts och besvarar elden eller de är beväpnade på annat sätt eller andra sådana saker. Men 1000 personer i alla fall blir döda av polisen. Och även om man tänker sig att det finns, vi stryker streck och det finns ingen rasism i det landet, vi gör ett tankeexperiment, så kommer det ändå vara olyckliga polisingripanden. Om vi låter dem kvarstå så att säga i tankeexperimentet, så kommer det ske 35 miljoner ungefär arresteringar och polisingripanden med mer eller mindre våld, och det kommer att begås misstag åt olika håll mot svarta, vita, hispanics. Och det är ofrånkomligt. Man, på något sätt så måste man, ett så stort land, lära sig att leva med att alla polisingripanden inte kommer vara perfekta. Och det är, oavsett om du är svart, vit eller hispanic, så kommer det några dåliga polisingripanden kommer leda till katastrofala följder i det enskilda fallet. Och det måste man förstå. Att så, och det kommer man inte kunna eliminera helt, men man ska ju såklart jobba mot det. Och det pratar ju alla om nu, men det kommer inte försvinna till 100%. Så.
Nej. Och det gäller ju även Sverige. Jag menar, vi har ju incidenter i Sverige också med dåliga polisinsatser, och jag tänker nu på den här utvecklings, eller vad ska man säga, den här handikappade pojken, mannen, unga mannen i Stockholm som var skjuten av en insatsstyrka, och han hade alltså en leksakspistol och han var förståndshandikappad, så att
mycket olyckligt. Sånt, ja. Tyvärr så kommer såna här saker ske. Det är tyvärr så. Man måste jobba mot det och försöka få bort det. Stenhårt jobba mot det och försöka få bort det. Men tyvärr så kommer inte alla polisingrepp. Det var inte en specialstyrka. Det var vanliga patrullerande poliser som var där.
Okej. Okay. Mm, mm. Ja, men ett exempel på att liksom det kommer, alla länder kommer att liksom, polisen är inte änglar och allting kommer inte att bli perfekt alltid, alla gånger.
Vi är änglar fast vi kan göra misstag, så skulle jag vilja säga.
Okej.
Har du något mer där?
Nej, det har väl inte. Men om vi hoppar tillbaka till Atlanta liksom, lite grann också igen då, det som händer då där på Wendy's. För det var så här också att väldigt många poliser hoppade av. De reagerade också på att den åklagaren hade åtalat deras kollega, därför att de ansåg att kollegan, han gjorde det som vi är tränade att göra, nämligen han sköt när han själv blev beskjuten. Och av en taser då visserligen, men likväl. Och många av poliser där har nu hoppat av i sympati med sin kollega.
Ja, det är frustration och en oerhörd sorg i polis-USA just nu, kan jag säga. Många som slutar och säger upp sig och som tröttnar, och jag vet inte hur de ska rekrytera folk riktigt. Så det är också en kris i USA som de har att göra med.
Ja. Nästa grej vi kan komma in på då lite grann, det är ju Donald Trump och så. Vi har inte pratat så mycket politik, utan du har mest beskrivit händelser och sådär. Men du är också relativt insatt i den politiska debatten om allt det här. Alltså du följer CNN och sådär. Och har du några tankar på kring Donald Trump nu i den här situationen? För att han får väldigt mycket skuld för saker som har hänt.
Ja, jag följer inte bara CNN, ska jag säga. För att det går inte. Då blir man hjärntvättad. Man måste ha andra källor också. Men en sak som är uppenbar här, som jag tänkte peka på, är att Joe Biden kommer lätt undan med saker för att han är demokraternas representant. Han uttalade sig i en podd för inte så länge sedan att om du inte röstar på mig så är du inte svart. Det var kontentan av det han sa, att om du har problem att välja mellan mig och Trump så är du inte svart. Alltså att om du är riktigt svart ska du rösta på mig, det var det han uttryckte. Och det är inte en lämplig demokratiskt uttalande att påstå att folk ska rösta efter sin ras. Han har ju fått kritik för det, men
han bad om ursäkt ändå, också, men han sa det ändå likväl.
Ja.
Mm.
Det visar lite på hans inställning. Och han ska inte vara så kaxig, Joe Biden. För om man letar i hans förflutna så hittar man från 1977 när han sa att... om man tar ut citatet, det är ett citat som florerar i på olika ställen just nu. För det är ett korrekt citat, så vitt det verkar. Det har granskats på olika sätt. Han säger att jag vill inte att mina barn ska växa upp i en racial jungle. Hade... det funnits på Trump så kan vi ju, då vet vi ju hur det hade tolkats. Det är en ett otroligt uttalande att han inte vill att sina barn ska växa upp i en rasdjungel.
Det sa han på 70-talet, ska sägas.
Mm. Och 77, det är länge sedan, men ändå. Mm. Han har ju sagt det.
Mm. Ja, verkligen, verkligen.
Ska vi vara rättvisa mot Trump då, så ska jag ta lite snabbt det han sa. 1977 så sa han, unless we do something about this, my children are going to grow up in a jungle, the jungle being a racial jungle, with tensions having built so high that it's going to explode at some time. We have got to make some move on this. Så ska han ha sagt. Men om man ska klippa ut den elaka delen så är det ju, om man ska göra likadant mot Trump som likadant mot Biden som man gör mot Trump, så då är det här liksom ett exempel på en rasistisk kandidat enligt deras egna standard i Black Lives Matter och sånt.
Ja, verkligen. Jag menar, hade Trump gjort det här, då hade det här klippts ut och det hade spelats i varenda tv-kanal och Trump hade aldrig kommit ifrån det, och han hade fått inse att nej, jag får göra något annat, jag får gå tillbaka och sälja hus igen eller bygga hus. Ja, så att visst är det så. Mm, en riktigt dubbel
standard. Ja, och sen skulle jag vilja, när vi är inne på det, peka på, enligt mitt sätt och min uppfattning är att det amerikanska politiska systemet är en ordentlig kris. Det är en demokratisk kris för deras politiska system. Och jag vill påstå då, jag vet att vi har olika uppfattningar, men om man, beviset för det är om man tittar på kandidaterna. Först och främst Joe Biden, en dement, uppenbarligen med kognitiva problem. Han är kognitiv nedförsbacke. Det ser alla. Att han ska klara en presidentperiod utan att det där ska kunna riskera få förödande konsekvenser är oroväckande. Han är extremt gammal också. En korrupt överklassnobb skulle jag säga, med hänvisning till hans son i Ukraina-skandalen, där hans son helt plötsligt fick en plats i en energi av något energibolag. Biden skulle sköta energiuppgörelsen med Ukraina och helt plötsligt var hans son plats i styrelsen på ett energibolag i Ukraina.
Burisma Holdings heter de.
Det är så, att det demokratiska partiet verkar mycket mer trasigt än republikanerna, måste jag säga. Det är en katastrof. Och sen då, hans motkandidat är Donald Trump. Det är ju, för mig är fortfarande Donald Trump byggmagnaten. Jag tycker att idén bakom Trump, att det ska komma en outsider som rubbar status quo, är en mycket bra... Jag tycker det är en fin och briljant idé, men jag tycker att han inte verkar veta vad han håller på med. Jag tycker inte han är rätt person. Sen har vi olika uppfattningar om det, men vi kan, om du har någon
min tanke är att, nej, men det är intressant, det är intressant att du säger så, för att jag menar, du framför väldigt många liksom tänkvärda poänger och sådär, och jag håller med om dem och sådär, men när det gäller Trump, jag tycker att han är rätt person, och en orsak till att jag tycker det beror på att han sätter fingret på det som behöver göras här och nu. Han trasslar inte in sig i saker. Jag menar, han skulle aldrig, så som Nancy Pelosi och Chuck Schumer gjorde, börja knä liksom take a knee så inför Black Lives Matter, skulle Trump aldrig ha gjort. Därför att han säger att det är fel, och instinktivt så inser han att det här är ju helt, det skulle förstöra vår republik om vi håller på så här och liksom böjer oss för de här fasciströrelserna. Så att instinktivt skulle han göra rätt där. Och vi har till exempel vi kan jämföra då till exempel med Joe Biden. Det hände ju en tragisk incident i Charlottesville 2017 när det var prat om att riva sydstatsmonument, Robert E. Lee och Stonewall Jackson och andra. Och då var det väldigt många som hade manat, ja, vi måste riva dem, och det kom dit motdemonstranter, KKK och andra, och sen så kom det dit vänsteraktivister, Antifa också, och det hände en massa otrevliga saker där. Och i samband med det, då höll Trump höll flera presskonferenser, men han sa bland annat att det här är okej, ni ska riva liksom Robert E. Lee, jag har hört att ni ska riva Stonewall Jackson, vad är nästa grej? Ska ni riva Thomas Jefferson också? Ska ni riva George Washington? Därför att de hade också slavar. Och han säger ju det därför att om ni river dem, då river ni USAs fundament. Det var de som skapade USA, den här republiken vi lever i. Och han säger liksom, ni måste verkligen tänka er för. Alltså, hur långt ska det här gå? Det gäller att ni tänker er för innan ni slår in på den här banan. Och han fick helt rätt. Och han gjorde den här, han liksom satte fingret på problemet. Alltså långt tidigare, därför att idag kan vi se att det här har hänt. Alltså de har rivit Thomas Jefferson och George Washington och egentligen alla andra, till och med Ulysses Grant hade de rivit nu då, unionsgeneralen och presidenten då, som ledde rekonstruktionen, republikan. Och jag menar, det här är han sätter fingret på de här problemen, medan demokraterna de går in i någon slags sektmentalitet som det gör att de kan aldrig se de här helhetsbilderna. Så jag skulle säga att Trump är rätt person i tiden, men där kan man ju tycka olika såklart då.
Ja, alltså jag håller med det du säger, men jag tycker ändå inte att Trump är den bästa. Det vore bättre om det vore någon annan, rättare sagt, men jag håller med om det du sa just nu, absolut. Det är tveklöst.
Har du någon egen tanke om Charlottesville då, för det tycker jag är extra intressant här då?
Ja, det lever ju kvar tack vare, ja, jag måste säga det igen, CNN och de här stora mediebolagen som håller liv i den halvsanningen, halvlögnen om vad Trump faktiskt sa i talet efter det där. Om man har ju klippt ut den biten där säger att det var good people on both sides, och det är det som levt kvar. Han syftade ju upp, om man ser hela talet så förstår man sedan länge att han syftade inte på de här nazisterna och white supremacists som var där. Han syftade på de som var där för att försvara statyn. Och det är en extremt orättvis uttagning av det klippet när han säger det. Så det är väl, det tycker jag är viktigt att komma ihåg när man drar det där som ett bevis på att han skulle vara white supremacist eller ha med white supremacist att göra. Han syftade aldrig på att försvara dem, och han har, var någon som räknade till över 20 gånger har han tagit avstånd från KKK och black supremacist, för han blir tillfrågad hela tiden vart han står någonstans. Och det finns ingen brist på avståndstaganden mot dem från Trump. Det måste man vara rätt till att säga.
Och här är vi tillbaka till det vi pratar. Och det är ju intressant att du säger det då, som inte är någon anhängare av Trump, vilket jag är. Men alltså, här är vi tillbaka på det vi pratade om förra podden. Alltså, vi har en medievärld som inte är intresserad av logik, och de är inte intresserade av sanning, som du var inne på inledningen av det här avsnittet. Alltså sanningen är viktig. Utan de är intresserade av sitt narrativ. Det är bara det som är drivkraften. Så att om de tycker att Trump, han är rasist, då ska de fortsätta pumpa ut att han är rasist, oavsett vad sanningen säger, oavsett vad logiken baserar på sanningen skulle säga. Och jag menar, där har vi ju det är det som är problemet. Alltså media vill inte prata sanning. Det är ett oerhört allvarligt problem. Och det är inte bara media liksom i nyhetsmedia, utan även, vi var inne på kultur, du berättade lite grann kopplingen till amerikansk kultur, du vet, filmer, tv-spel, videospel och sådana saker, alltså dataspel och sånt där. Jag menar, kulturen i USA, den är ju också väldigt vänsterpräglad, och jättemånga filmer, spelfilmer, de skildrar också Donald Trump som någon slags KKK, och är man då ung i 20-årsåldern och kanske inte så politiskt intresserad, så får man ändå passivt den här bilden inmatad att Donald Trump är ond, han är dålig och sådär och så. Så att det kommer från alla håll, det här narrativet. Så att narrativ framför sanning, och att det är så, det är väldigt problematiskt.
Det är det. Absolut. Ska vi gå vidare?
Ja, jag tänkte det. Vi kan gå vidare och prata lite grann om...
Fast vi pratar ju om samma sak hela tiden. Men jag tänkte säga en sak. Det här tankeexperimentet eller exemplet på hur fel det här påstådda begreppet vad heter det? Strukturell rasism, vad är det de säger?
Ja, structural racism, antar jag.
Ja. Det skulle komma till Baltimore 2015 med Freddie Gray. Där dog en person, en svart ung kille vid ett polisingripande för något krigsbrott. Så var det en brottningsmatch och Freddie Gray skadade nacken så olyckligt så att han dog. Det togs upp som ett bevis då, ytterligare ett av de här fallen som ska visa på polisens rasistiska polisens rasism. Bara det att om man tittar på Baltimore och konstaterar att det då 2015 var en svart president. Borgmästaren var svart. Och det var en demokratisk ledning av Baltimore. Polischef nummer ett var svart. Polischef nummer två var svart. Och en stor del av poliserna i Baltimore var svarta. Och ändå då ser man det här mordet som ett bevis på den strukturella rasismen. Systemic racism är det jag far efter. Systemic racism. Är de människor som påstår det, är de beredda att ställa upp Barack Obama och alla de som jag nämnde nu i ett rum, svarta poliserna, polischeferna, borgmästaren, och säga till dem att ni utgör en rasistisk struktur. Det är ni som står för den rasistiska strukturen och att utöva rasism. Jag utmanar dem att göra det, för att de skulle få mothugg, kan jag säga, av de poliserna och polischeferna, att de skulle syssla med rasism. Det är ju så, det som är grunden till problemet är ju den stora, enorma kriminaliteten i Baltimore, i den svarta communityt. Det är själva problemet.
Mm. Ja, verkligen, verkligen. Mm. Ja. Jag håller helt med om det. Jag har ingen kommentar där, så att vi kan gå vidare till nästa grej. Vi har en punktlista vi följer, kan jag säga till er som lyssnar, så att vi kör vidare.
Om det inte var uppenbart så säger vi det.
Ja, exakt.
jag tänkte, nu är inte jag någon professor i idéhistoria eller filosofi, men om man ska, jag har ändå intresserat mig för de senaste 5 åren om bakgrunden till det som händer med identitetspolitiken och Black Lives Matter och sånt här. Och om jag skulle göra en kort amatörmässig sammanfattning, så skulle jag säga att det grundar sig i marxismen, som har gått över till postmarxismen, som då har gått från, vänstern pratade om klasskampen var det såklart från början, och den kampen har de på något sätt förlorat efter att arbetarklassen fick det bra och nöjde sig och inte ville störta och krossa strukturerna som påstod finnas. De fick det ganska bra, och så då har det här evolverat på något sätt, att marxismen till att handla om, istället för de som ägde produktionsmedlen kontra arbetarna, så har det blivit vitheten, den vita rasismen mot, ja, strukturen har tagits över, och argumentationen och hela tankegodset har gått över till att handla om hudfärg och ras och sånt. Och under 1900-talet så kom de nya franska filosoferna ha mycket stor inflytande, som Jacques Derrida och Michel Foucault, framförallt de två. Där det är mycket luddiga grejer. Jag ska inte ge mig på att försöka förklara det, men begreppen som har uppstått är ju poststrukturalismen. Man ser hela människans idévärld i vårt samhälle som uppbyggt av strukturer som upprätthålls av våra institutioner. Och i det där, i poststrukturalismen, så har man liksom matat in rasism även där då, att det är en rasist, en vit struktur, ett vitt sätt att tänka som bestämmer narrativet och hela greppet över människornas idévärld, kan man säga. Ja, och sen identitetspolitiken in i det där också, så har man hamnat så att det här har morfat på något sätt, omvandlat och kommit ut och blivit Black Lives Matter. När Black Lives Matter kom till i USA, så uppstod det av rent polishat. De arrangörerna gick runt med t-shirtar med en bild på en känd polismördare. polismörderska som nu bor i exil i Kuba. Hon har ett krångligt namn som jag inte minns just nu. Men i alla fall, det var ren och skär polishat. Alla poliser som hade Black Lives Matter i början på demonstrationerna vet vad de skrek. Det finns ju inspelat och de skriker ju fry like bacon, pigs in a blanket och sånt där. Det är ju direkt riktat till polishat och polismord. Och de här två stora attackerna till exempel mot poliserna i Dallas och i Baton Rouge, där flera poliser dog och många blev skjutna och skadade. De personerna som utförde dem, de var ju båda löst eller mer eller mindre kopplade till Black Lives Matter. Framförallt då Black Power-rörelsen och Black Lives Matter, de fanns liksom i de kretsarna. Och när Black Lives Matter togs över till Sverige lite mer officiellt, om vi säger så, första gången, så var det ju FI, Feministiskt initiativ, som gjorde en reklamfilm eller en politisk litet klipp med olika personligheter som pratade om de här rasismen i USA och rasismen mot svarta kroppar och deras begrepp. Och bland annat Rashid Musa och Timbuktu var med i deras reklamfilmer.
Jag måste ställa en fråga om det här innan du går vidare, alltså, för det, jag menar, vi hade ju de här protesterna, vi pratade om det i förra podden också, i Stockholm, alltså Black Lives Matter i Sverige för några, ja, 2-3 veckor sedan. Och då minns jag ett klipp jag såg då på, om det var på Twitter, alltså på, det fanns ju på YouTube också, och det var ett gäng svarta tjejer och invandrartjejer som var kanske inte vita, men alltså icke-vita tjejer som stod och demonstrerade, och så stod de och skrek liksom knulla, knulla, knulla dem, och så pekade de på poliserna så stod bredvid liksom. Har du sett det klippet?
Och, nej, inte just det.
Nej, okej. Okay, men i alla fall, de står och skriker i megafon och det är en svart tjej som är jättearg och står och skriker och ropar sådär och alla liksom pekar på poliserna, och så står det ju kanske, jag vet inte, 10 poliser där runt om och liksom väldigt tätt in på varandra. Och då är min fråga till dig då, du som ändå är polis, jag menar, hur reagerar man? Hur känner man? Hur tänker man i en sån situation? Tar man det personligt eller liksom rinner det bara av? Eller, alltså när de står där och verkligen provocerar?
Ja, jo, det har man ju varit med om rätt många gånger. Nej, man kan inte ta det personligt. Instinktivt så är det ju, man gillar inte det man hör. Man gillar inte att de säger så om ens yrkesgrupp. Dessutom så är det ju även ett angrepp. Polisen är ju för mig en symbol för demokratin i landet. Vi upprätthåller att demokratin och samhället ska fungera. Och ett attack på en polis är en attack på vårt gemensamma samhällsbygge, som jag ser det. Men man får, det är ganska enkelt att borsta av sig de där orden. De vet oftast inte vad de pratar om. De är inte så pålästa och det är mycket ungdomar, mycket känslor. Det är sånt ska polisen kunna hantera. Men jag tror jag vet vad du pratar om nu. Jag vet inte om hon skrek så där. Jag tror hon skrek fuck polisen, om det var henne du tänker på. Så henne tog man ju bort sen efter en stund. Hon fick stå där och hålla på, men när hon fortsatte att hetsa så tog man ju bort henne.
Okej, just det.
Ja. Så du har nog bara sett klipp ett. Du har inte sett när man för bort henne.
Du har rätt. Men jag tror jag har sett också. Bara att jag tänkte inte på det just nu. Men alltså, det stämmer. Men hon började i alla fall sådär. Så att, just det.
Ja,
okej. Okay. Ja. Ja, men det är intressant. Nej, men alltså, okej. Okay, polis hat, Black Lives Matter. Och de hetsar verkligen mot polisen. Och du kan fortsätta nu med idéhistorien, va?
Ja, precis. Ja, det finns ju mycket. Jag har verkligen förenklat det jag sa om ideologiska utvecklingen genom 1900-talet, hur det har blivit så här. Jag tror jag lämnar det så, men jag kan ju prata om hur det finns exempel på det här och infiltrerat även den svenska idévärlden och fakulteterna. i USA är det uppenbart att man att den här, det här är en pest som sprider sig på amerikanska universitet. Jag läste att...
Men det intressanta, innan du fortsätter, får jag bara kasta in där, och det intressanta för att knyta samman säcken av lite av det du har sagt, det är ändå att det här är inte bara, för är man bara en vanlig allmän medborgare så kanske man tror att jaha, det här är spontant och det här är liksom, det här är protest mot rasism, man kanske tror det liksom, medan det här har väldigt djupa idéhistoriska rötter, så att det finns liksom tankar bakom som, det här är liksom bara kanaliseringen av andra idéer på något sätt.
Det är det, men de här människorna är även de FI och de här ideologiskt drivna som inte bara är de som står på gatan och skriker, de här som bara står på gatan och skriker white silence is violence och sånt där, de, det är för obildade och korkade människor för att ta på allvar. De har ingen plats i debatten. Så, vi ser, FI fick ju bara 0,8% till exempel. Vad var det? Så det är inte en stor maktfaktor, men det är däremot... Det är inte det som är problemet, utan det stora problemet är att de, den här ideologin, idévärlden, infiltrerar på andra sätt. I USA, som jag var på väg att säga, så universiteten har en kris. Det finns många exempel på hur den här typen av tänkande styr och ställer som en mobb på olika universitet i USA. Till exempel så är ungefär hälften av alla universitet i USA har olika former av ras, ska man säga, separatistiska, rasseparatistiska rum, organisationer och sånt, där man separerar studenterna efter ras för att svarta behöver trygga rum med bara svarta och där vita inte får vara. Det låter bisarrt, men över hälften av dem har det i någon form. Mm. Ungefär hälften. Det är helt sjukt att rasseparatistiska rum där vita inte ska vara för att deras vithet är då...
Ja, det här är ju Jim, det här är ju Jim Crow spegelvänt liksom.
Mm, det är det. Mm. Ja. Men ja, inte riktigt samma, men det är inget tänkt våldsmonopol bakom det.
Nej, men det är segregation. Det är segregation.
Mm. Ja, ja. Man spelar med i de här rasmotsättningarna. Rasmotsättningar kommer bara byggas på av den här typen av grejer. Vilket är otroligt sorgligt. Men i alla fall, i Sverige så, apropå det då, så FI tog hit den där ideologin. Det är de som är mest förpestade av den. Men till exempel då så har man väl hört om Anna-Karin Vindhamn och Ivar Arpis nya bok om genusproblematiken på jämställdhetsintegreringen. Det är ett talande exempel på hur den här idévärlden har tagit sig in i våra institut. Nämligen, man hör under i namnet jämställdhet och i jämställdhetens namn har man smugglat in det här tankegodset. Och det som styr den här, i korta drag så är det att det är genusfakulteten på Göteborgs universitet som har i uppdrag att genomföra det som kallas för jämställdhetsintegreringen, där myndigheter och universitet, framförallt universiteten i Sverige, ska genomföra den här jämställdhetsintegreringen. Och vid första anblicken så låter ju det fint, jämställdhetsintegrering. Det låter ungefär som Black Lives Matter. Ja, Black Lives Matter, såklart. Vi bryr oss om svarta liv.
Det är eller islamisk kulturförening.
Ja, precis. Men det är bara det att de har ju smugglat in en massa identitetspolitik och den här idévärlden jag pratade om i den här. De har till exempel tagit reda på då, de själva har bestämt hur ojämställt det är. De har sagt till universiteten att ni behöver inte titta över själva hur det ser ut med jämställdhet och diskriminering på universiteten, för det har vi redan facit på. Det är ytterligare då att man går efter skillnad i utfall. Man tittar på att det är så många män som är överrepresenterade vissa utbildningar som ingenjör och alla sånt här. Och då tittar man på utfallet. Därför är det, eftersom det är så är det diskriminering i de här olika ämnena och så. Och det är inte sant helt enkelt, det grundar sig i andra saker. Biologi till exempel. Men det vill man inte. Så man försöker smuggla in det. Och man har även, Fi vill ju byta namn till, från Feministiskt initiativ till Feministerna. De har väl inte lyckats göra om det där, men det var för ett par år sedan så ville de byta till Feministerna. Och det är ett ytterligare exempel på hur man vill kapa ordet feminist. Man vill kidnappa ordet feminist, man vill kidnappa ordet jämställdhet, man vill kidnappa en kamp för svartas villkor i USA och smuggla in den här idévärlden i det här.
Ja, men det är intressant att just Fi har blivit en slags kanal då för de här Black Lives Matter-idéerna och det här gamla tankegodset du berättar om, poststrukturalismen och så vidare. En riktig liksom katalysator in i Sverige för de här idéerna. Det var mer än jag visste faktiskt, så att, jätteintressant. Mm. Men jag tänkte om vi återgår lite... Fortsätt.
Ja, jag ska bara... Förutom poststrukturalismen, postmarxismen, så är det framförallt det postmodernistiska tankegodset, idévärlden som är problemet här, där man har en syn på argument, fakta och vetenskap som är ovetenskaplig. Man har en strukturalistisk syn på konstruistisk syn på sanningsbegrepp, fakta och vetenskap, att vad som är sant för dig är inte sant för mig. Du kanske tycker det är en ett steg bort från upplysningens värderingar, att man kan påstå sådana saker att men det kanske är sant för dig fast inte för mig. Man tror inte på en objektiv sanning som är sant för alla, utan man tror på en konstruktivistisk sanningsbegrepp, som att alla människor skapar sin egen sanning, och det är de här franska filosoferna som har orsakat den här soppan.
Ja, precis. Ja, nej, men det är intressant, för nu har vi fått en ganska, det är ändå en ganska rejäl bakgrundshistoria, men det är en person till jag vill att du ska nämna som vi har pratat om honom lite tidigare, och han heter Eric Weinstein, och han har gjort ganska intressanta poänger i förhållande till det ämnet. Kan du berätta lite om honom, vem han är och vad du tycker är intressant med honom?
Ja, Eric Weinstein, han är väldigt, väldigt noga med att man inte uttalar det Weinstein som den här Hollywood-våldtäktsmannen. Precis. Så det är viktigt för de här bröderna Weinstein att man säger som Einstein, Weinstein, och inte Stein, för de vill inte bli förknippade med honom. Eric Weinstein är en gammal progressiv vänsterprofessor som var med och kämpade om civil rights på den gamla goda tiden, och han är den gamla sortens progressiva vänster som idag då anklagas för att vara rasistiska högerspöken för att de står upp för Martin Luther Kings värden och att de är med i Joe Rogans podcast. Sådana saker är i dagens läge bevis på att de är rasister och vita förtryckare. Och Eric Weinstein för 2013, 14, 15 så var han i stormens öga. Han och hans fru på ett college i USA var han professor i biologisk evolution. Evolutionslära, någonting sånt, ja. Och han på campuset där, Evergreen heter det, tror jag, collegeet, då fick de för sig när de här idéerna stormade upp om rasism och sånt att finns ju i USA, så finns det en dag som heter Black Abstinence eller något sånt där svarta inte går till jobbet en dag för att demonstrera deras roll i samhället. Och det har han aldrig sagt sig emot. Den här dagen när man demonstrerade svarta drar sig ur på frivillig basis. Jag vet inte hur utbrett, hur många som gör det, men jag tror att det är ganska vanligt i universitetsvärlden. Men då skulle de vända på det och säga att de skulle förbjuda, den här dagen så skulle man skulle ha en dag där man förbjuder vita att gå till jobbet. Och då det gick inte han med på, för att enligt hans klassiska Martin Luther King värderingar så det rimmar inte, det är inte rätt väg att gå, och han stod upp för det, som tur var. Så han gick till jobbet på den här dagen där de var tillsagda, det vita skulle stanna hemma, och fick och bli anklagad, och det finns ju inspelat hur de behandlar honom som en mobb. De går runt på universiteten där som en mobb och riktade in sig på vita professorer och vita förtryckare. Så där någonstans började den här historien hamna i, där hamnade han och hans fru som också har samma uppfattning och som också har hamnat i stormens öga om det där, stå upp mot det där, och han blev lite, han florerade i media, och nu så var han häromdagen hos Joe Rogans podcast igen och pratade om väldigt intressanta saker som jag skulle, man skulle kunna ta en paus i podden här och kolla in det avsnittet, det senaste avsnittet med Eric Weinstein med, från Joe Rogans podcast för några dagar sedan bara, och titta på det han säger mellan en timma och 18 minuter in till en timma och 28 minuter in. Min förklaring kommer inte vara trovärdig eller särskilt bra jämfört med hans, men det han säger är att det som Black Lives Matter har som förklaring till svartas situation i USA idag är bogus, det är falskt. Det är inte rasismen som håller, som är grundproblemet till den svarta kriminaliteten, utsattheten och fattigdomen och så vidare, dåliga utbildningen. Det har vi sagt tusen gånger, du och jag redan nu. Men, och sen så går han in på en väldigt djup förklaring till vad som skulle kunna vara den orsakande grundeffekten. Och jag nämnde det snabbt förra gången, nämligen att om du tar bort, det är en enkel mekanism som är självklart för dig om du är professor i biologistisk evolution, biologi och evolutionslära. Nämligen att du tar bort en stor del av den manliga befolkningen ur en grupp. Om man tittar på de svarta unga männen, de skjuts ihjäl och de hamnar i finkan. I enormt stor, alltså i stor utsträckning, jag vågar inte säga i vilken utsträckning, men det vet vi att de är inlåsta och mördas mycket. Då kommer kvinnorna, att deras förhandlingsposition kommer att försämras om det finns färre män. Och männens förhandlingsposition och vilja att skapa familj och settle down, att skapa en familj och stanna upp, minskar. Och då får den effekt att unga män har mycket kvinnor att välja mellan, och man skaffar barn med flera olika, vilket gör att det blir många fler faderlösa hem, och faderlösa hem, barn kostar så mycket att uppfostra i tid och energi och pengar, så att om du är en så är det väldigt mycket sämre än att vara två. Och som Barack Obama sa, så faderlösa hem ökar chanserna, riskerna för fängelse, dödsfall och dålig utbildning med 10-20-tals gånger, är de här viktiga siffrorna. Och om det då råkar vara så att han är något på spåren där och ingen lyssnar. Och så, jag vet, det är säkert många fler än honom som känner till det här. Larry Elder brukar prata om det till exempel. Mm. Vill du komma in?
Ja, alltså du har helt rätt. Jag menar, Larry Elder och de här, de pratar ju ofta om det här, att det helt enkelt inte är rasism som gör att svarta är i en situation de är, utan det är, i viss mån så kan det till och med vara offermentalitet, någonting som demokraterna lär ut, och det är också de här sakerna som att, familjekonstellationerna fungerar inte, det Barack Obama var inne på, så visst är det så, vi har ju pratat om det här förut och jag också, så att, men det är intressant att, alltså det intressanta i det här samtalet som vi har haft nu, det tycker jag dels är den här idéhistoriska strömningen bakom Black Lives Matter, alltså där marxism är en ny tappning, och det här är deras senaste spjutspets för att på något sätt försöka riva ner det västerländska samhället, och sen så har vi andra som går emot de här med samma liksom, också en ideologisk grund, Larry Elder och andra som menar att ni måste liksom våga se sanningen, och ni måste också våga tänka liksom på samhället i dess helhet, så att det är inte bara liksom ytterlighetsfenomen här och nu, utan det är liksom ideologiska rörelser som står mot varandra, och jag skulle säga, sen får hoppa in här, att jag skulle åtminstone säga att jag står på den konservativa sidan, och jag menar att det här är, nu när vi har att göra med liksom en ideologisk rörelse som har kanaliserats i Black Matters-rörelsen från vänsterkanten, så som hotar att riva ner hela samhället, då måste vi som, jag kallar mig själv konservativ, men då måste vi som konservativa stå emot det, därför att gör vi inte det så rivs hela västvärlden ner. Så att jag skulle säga att det är viktigt att veta det här, därför att vi är inne i en kamp just nu om liksom hela våran egen, vår självbild och våra fundament som samhälle.
Ja, det jag skulle säga, jag håller med att det är de konservativa i polit, i politiken i USA som pratar om det här, som närmar sig den här frågan på rätt sätt, och demokraterna närmar sig den här frågan och lösningarna på fel, uppenbart fel sätt. Så där håller jag helt med dig att de är ute och cyklar jämfört med republikanerna i stort sett. Och det Larry Elder, det som jag skulle koppla samman här var det Larry Elder kopplar in i det här, det som Eric Weinstein säger om att bristen på, alltså att det är så få, att det finns ett underskott på svarta män att skapa familj med. Att den mekanismen kan vara en viktig grundorsak till att det går fel. Där hänger det Larry Elder brukar säga som hakar i det är att som han säger från sin ståndpunkt som konservativ libertarian, det är att staten har förvärrat det här, framförallt en vänsterstat då, som är expansiv, genom att stötta den här processen, att för de har gett incitament till unga svarta kvinnor att, som han kallar det, marry the government, alltså att gifta sig med staten, för att, som han pekar på, så finns det incitament att inte gifta sig med den som är fadern till ditt barn, för att om du gifter dig med den som är far till ditt barn, då kan du inte få underhållspengen. Och det är en viktig, då betalar staten för att späda på den här effekten att med faderlösa hem, om kvinnorna då har incitament att inte gifta sig med fadern till barnet. Jag tycker inte man kan slå hål på det. Jag tycker det är en stabil poäng som Larry Elder och gör på den biten.
Ja, verkligen.
Ja. Och det var några små saker till, men vi kan ta den. Ja, om det är det här som är grundorsaken, så får det väldigt lite uppmärksamhet. Och sen finns det ju så självklart då andra bidragande orsaker till att det finns så mycket kriminalitet och utanförskap i svarta communityt, som utbildningen, men även kulturer som har uppstått som kanske till följd av de faderlösa hemmen, nämligen en kultur av våld som vi vet hur den har uppstått, hur hiphopen gick från början där, från 80-talet och framåt, till att bli gangster. Man ser ju utvecklingen om gangsterutvecklingen, alltså kulturen, den svarta kulturen har, som gav oss så otroligt mycket första 60 åren på 1900-talet, första 70-80 åren på 1900-talet. Att den har stagnerat, måste man säga. De var först på med allt bra. Nu är de inte det längre. Och det är mycket kriminalitet såklart i den svarta kulturen. Det kan ju vara en indikation på den här processen, så att säga. Som är en förvärrande. Man ska inte hålla på att förbjuda kulturyttringar som musik och sånt, men det kan ändå vara ett tecken på den här mekanismen som jag pratar om. Att den svarta kulturen är infiltrerad, har spunnit iväg så att det blir kriminaliteten kommer in i kulturen. Och då föder de sig själva, de här. De liksom, det blir en synergieffekt av de här dåliga spiralerna.
Ja, men en stor del av rappmiljön är ju så. Alltså, man förhärligar våld, man förhärligar liksom sex, man förhärligar alltså gängkulturen och allt det här, och droger och sådana saker. Så jag menar, där har vi det liksom. Och ja, det blir säkert en cykel. Sen ska man absolut inte slå ner på musik, utan musik kan tolkas, alltså jag lyssnar på rap och sånt där. Så jag menar, det är ju, men alltså, lever man i en kultur... Precis, ja exakt. Lever man i en kultur så blir det ju väldigt... om man matar sig med en och samma kultur, verkligen tror att så här är världen, det är då det blir problem. Så att, och det är ju alltid
de här ungdomarna på glid, de kanske de kommer ju inte gagnas av att lyssna på vissa gangsterrappare där de pratar om att skjuta folk och alltså språket, nu låter jag som en gammal gubbe, men det är ju väldigt våldshetsande, det är dålig kvinnosyn, det är drogromantik och det, även om man, som sagt, musik är musik, det ska man inte lägga sig i, men det visar på den svarta kulturens stora benet av den svarta kulturen som idag spelar med i det här dåliga utvecklingen för det svarta communityt. Jag önskar att man lyfte upp andra förebilder, som andra rappare som kanske inte, som rappar om samhällsproblem och andra saker. Det låter jävligt gubbigt, men det är den rappen jag uppskattar idag, och den gamla och hiphopen.
Ja, men det
går inte att styra över det. Det är inte det jag säger.
Jag förstår det. Alltså, vi är ungefär lika gamla du. Alltså, jag förstår precis vad du säger. Och det jag skulle säga att problemet i debatten är att man inte belyser det här. Det handlar inte om att censurera musik, utan det handlar bara om att prata om liksom, alltså, att det handlar om att prata om värderingar, kulturer, vad beror olika saker på, varför tänker vissa människor som de gör, varför agerar vissa grupper på ett sätt och andra grupper på ett annat sätt. Alltså, det handlar om sådana saker, och därför måste man kunna diskutera musik och allting annat. Och jag gillar extrema våldsspel, jag älskar skräckfilmer och sånt där, men jag menar, det betyder ju inte liksom att om man ser en skräckfilm så börjar man tycka att oj, det kanske är bra att liksom mörda någon. Så är det ju inte liksom.
Nej, för du, om man tar det som exempel, så lever ju inte du i en värld där det här är ett alternativ för dig.
Nej.
Att göra som man gör i texterna och i filmen och det, men om det är det för de här unga pojkarna, så är det ju det. Det är ett alternativ att gå den vägen som hiphop-stjärnorna sjunger om.
Exakt.
Det är faktiskt alternativet, ett uppenbart alternativ. Och det är då musiken, kulturen, det är inte musiken utan det är kulturen som får en dålig inverkan.
Jag håller helt med, därför att jag menar kulturkonst och såna saker, nu har vi kommit lite ur ämnet, men det är ju intressant, jag menar kulturkonst, musik, vad vi än pratar om, jag menar, den poängen för mig med sånt, det är ju inte det fysiska, utan det är snarare det metafysiska, att du får en upplevelse av någonting, du kan sätta dig in i perspektiv, och det är det som är det intressanta, tycker jag då. Det liksom handlar inte, så när man ser en skräckfilm, då är ju psykologin det intressanta, eller liksom känslan av skräck i olika situationer, oavsett vad du än ser, det är ju inte liksom att oj, jag hoppas det här blir verklighet, jag hoppas att det kommer seriemördare, så är det ju inte liksom.
Nej, precis. Det är egentligen bara en sista grej jag hade tänkt att nämna, nämligen en tankefälla när man tittar på statistik och polisarbete. Det var det jag tänkte säga efter Baltimore-exemplet, det är att bias är inte samma sak som rasism. Bias är att du har en förutfattad mening, en idé om vem som, när du ser en svart och en vit eller en person i hiphopkläder och en i kavaj och skjorta, så kan du ha din erfarenhet spela in av vem som ser kriminell ut och inte. Det är en bias, att du har en bias mot att ja, men de här personerna ser kriminella ut, därför så stoppar vi dem. Det kan ju gälla vilken bil du kör, vilka kläder du har och i viss mån kanske då hudfärg i vissa områden som Baltimore, där man, som jag sa, man samtidigt hade svart president och så vidare, svarta polischefer och borgmästare, så hade man samtidigt, när Freddie Gray dog, så hade man en instruktion i polisen att young black males var en huvudmålgrupp för att stoppa och kontrollera. Och det var inget konstigt för polisen där, vare sig det var svart polis eller svart polischef eller borgmästare. Så eftersom de stod för en sån otrolig mängd av morden, de sköt ju ihjäl varandra, och vill man stoppa dem från att skjuta ihjäl varandra, så måste man börja titta på vilka är det vi ska stanna här. Är det tant Agda, den vita tanten, eller är det den unga svarta killen som för unga svarta killar i vissa områden är kanske mer eller mindre att givet att någon i den här bilen med fyra svarta unga killar är tungt kriminell. Och då blir det ju att du stoppar svarta oproportionerligt mycket i den delen, kan man tycka. Ja. Och det är inte rasism, det är det jag ska säga. Det är inte rasism. Rasism är att du värderar människor olika på grund av hudfärgen. Att de har ett sämre värde på grund av hudfärg, eller hur? Man behandlar dem sämre på grund av hudfärg. Det här är en bias, det är en annan sak. Och när man tittar på de här sakerna så måste man veta att rasism och bias inte är samma sak.
Nej, men då kan jag komma in, jag kan ge ett personligt exempel på det här, för jag håller helt med dig. Och jag menar, jag är ju mörkhyad, som de flesta som känner mig, alla som känner mig vet det, men liksom och sådär, och då så lyssnar jag vet det också, för jag har nämnt det i många av mina poddavsnitt. Men hur som helst, jag menar, för några år sedan så var jag ute och åkte bil, och jag bor ju här uppe i Norrland i Örnsköldsvik, och då var det så här att det var väldigt vanligt med villainbrott eller sommarstuginbrott, och det är de här östeuropeiska ligorna som åker omkring och gör inbrott i sommarstugor och i hus till och med när människor är hemma. Och polisen hade satt upp en, ja, ett stoppställe där de stoppade folk för att försöka hitta de här ligorna. Och då körde jag en gammal Volvo som var lite skrotig och jag hade ganska långt hår då på den tiden också. Och så är jag mörk och sådär. Så att jag var stoppad av en polis och jag visste ju redan på förhand ungefär att vad det handlade om. Och de kom fram och sa hejsan och jag sa tjena ungefär och jag behövde bara säga två ord så hörde de, aha okej, du har samma dialekt, du är härifrån ungefär. Och jag sa, vad vill ni då? Ja men nej, vi vill ingenting sa de och så ha en bra dag och så vinkade de bort mig igen. Så att de stoppade inte mig för att, liksom, för att jag skulle blåsa eller för att jag skulle liksom göra något sånt utan de ville bara se, vem är du ungefär? Och då hade de spanat in såklart på förhand, han kör en lite skrotig bil, han är mörk, han har långt hår och vi måste kolla. Så där har vi ett praktexempel på en bias och de var ju inte rasister, för då hade de liksom sagt att du är ute ur bilen, utan det var ju det var snarare tvärtom, okej, ja, men vi fattar, hej, hej ungefär. Så ja, att, ja, det var ett precis. Bra exempel på det, va?
Ja, det var din, ja, din dialekt som enkelt och tydligt klargjorde att du var en vanlig svenne.
Ja, precis. Ja, ja. Ja, lite så.
Ja, nej, men det är ungefär det jag ville poängtera.
Ja. Ja, nej, men då har vi pratat rätt länge. Det var lite, vi hoppade på lite olika ämnen här, men jag tycker ändå att det är viktigt att få de saker vi har sagt. Jag menar, du har sagt att sanning är viktigt. Alltså det är ett av problemen att man inte vill tala sanning och statistik. Man måste förstå vad statistiken säger, för att annars kan man inte förstå sanningen, utan då går man på känslor och man går på teorier och man måste förstå de här olika definitionerna, bias, rasism och så, för det är ju de här sammanblandningarna och den här bristande logiken och... Ja, det är det som gör att man går på känsla istället för på sanning. Så att jag menar, jätteviktigt. Så att tack.
Tack.
Det var avsnitt 1137 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.